Stenarna viskar. De kan berätta om ting som hänt. Därför kallas tecknen på stenarna för runor. Den fornsvenska benämningen på viskning. I veckans avsnitt av vår sommarserie Skånska stenar och statyer ska vi besöka Strömonumentet, där stenarna berättar om händelser för 1000 år sedan.
En natursten. Man väljer gärna en som är kanske lite flat och den kan vara upp till ett par meter hög. Men sen är den ju satt i en stenpackning nere i marken för att stå stabilt. Så i det här fallet, ifrån stenpackningen upp till toppen, så är den väl ungefär 1,70 hög.
Det är hembygdsforskaren och före detta historieläraren Georg Wellin från Billinge som beskriver den större av de två runstenar som står på en mycket blåsig liten kulle, en holme, mitt i en kornåker, alldeles väster om kyrkan i Västra Strö utanför Eslöv. På södra sidan av stenen finns en runinskription.
Vi ser här en slinga, en runslinga. Vi ser från vänster att det börjar ner till och går upp till toppen, sen går det ner igen och upp igen och ner igen och så en liten knort i slut och där kanske själva drak eller omhuvudet är i slutet på texten.
Kan man läsa de här bokstäverna idag?
Ja, det kan man. Ungefär så här skulle man läsa det idag. Favirlet hugva runar fessi efter assur brodersin Snor var dövr i vikingu, eller på nu svenska eller skånska. Fader lät hugga runor dessa efter asser, broder sin, som norr var död i viking.
Det var alltså en far som hade förlorat sin son då på ett vikingatåg?
Nej, det tror man inte, utan faror på den tiden var ett väldigt fint namn, alltså ett egen namn. Så att man får tänka sig att han som har låtit rista den här runan och resa stenen efter Asser, han hette fader, så det var ett egen namn.
Och det är samma fader som har ristat på den andra stenen också?
Ja, just den slingan börjar också med fader. Ska vi gå bort till den och kika på den också?
Den här stenen är lite mindre och trekantig.
Ja, den har tre sidor. Man säger sida A, B och C. Och om vi då ser här på det som man brukar kalla för sida A här, så har vi då en lite kortare runslinga här också. Och den börjar på samma sätt. Favir let hugva sten fensi efter björn esk. Atti med anum, det vill säga fader lät hugga sten denna efter björn som ägde skepp med honom. Att jag sa anum där på slutet, det ser man som ett kriterium på att det var en skåning som avfattade den här texten, för han har tappat bort h-et så det blir anum, och det anser man att man sa här. Istället för honom så sa man anum.
Men hur vet man hur de här runorna ska uttalas då?
Det är språkforskarna som med hjälp av sina jämförelser, inte minst med isländskan och med andra isolerade områden där man har en mer konservativ hantering av språket, så har man kunnat rekonstruera det. Jag kan säga som ett exempel att det finns belägg för att vi här i Skåne har haft tungspets här ända fram på 1700-talet. Och på Listerlandet, där var det ännu på 60-talet så att de äldsta de hade fortfarande kvar det här som en liten relikt. Att man kanske sa fader, mer fader.
På den här stenen så finns det också en teckning på baksidan, eller ja. Baksidan, en av de andra tre sidorna då. Det är en skräckinjagande gubbe med jättemustascher och glasögon.
Ja, det finns faktiskt ganska fantasifulla personer, och det är bra att ha fantasi när man ska rekonstruera den historiska verkligheten, men de är lite för fantasifulla, för de menar att för ungefär 1000 år sedan så skulle det ha kommit utomjordingar som var då försedda med rymdglasögon eller någonting, och så skulle de ha landat här och gjort detta avtryck i historien. Det är ju ganska fantastiskt, man får säga det, att det är en liten kuriositet. Från Däniken var det en forskare som hade sådana hypoteser, och det är många som tycker att det är väldigt spännande, det skulle kunna vara utomjordning. Det får vi nog liksom låta dem roa sig med.
Men de är seriösa vetenskapsmännen, och de tror inte att det är glasögon.
Absolut inte.
Nej, bland de seriösa forskarna, dit alltså inte Erich von Däniken räknas, finns det teorier om att teckningen av en ansiktsmask kan föreställa Oden. Runslingorna och teckningen är lätta att följa med fingrarna och är dessutom ifyllda med röd färg, så de syns tydligt. Och även om stenarna var målade så från början, så har frågan om man nu får fylla i med färg vållat diskussioner, säger Georg Velin.
Det finns ju de som menar att man får inte skada färgrester genom att måla i idag. Men om man som här i Västra Strö har fyllt i dem med en färg som ger en starkt intryck av autenticitet och som underlättar för besökare att läsa, så får man faktiskt kompromissa i detta fallet med tydligheten. Jag tycker att det är rätt att man har fyllt i dem.
Man får känna på de här. Man får ta på stenarna. Eller?
Jo, visst får man det. Och jag höll på att säga, det är också synnerligen påtagliga källor från någonting som ligger ändå nu drygt 1000 år tillbaka i tiden. Och det är rätt fantastiskt att komma historien så nära i ett litterärt belägg, kan man säga. Man kan ju fråga, vad är det som, varför var han död norrpå i Viking, den här Asso? Det finns ju faktiskt belägg för att ett stort vikingatåg skulle ha ägt rum någon gång ungefär 990 till Uppsala under ledning av en Toke Gormsson, som det finns belägg för på Hällstads runmonument. Tänk om denna Asso kanske var en av hans ledsagare i detta fantastiska vikingatåg, där de fick bita i gräset uppe på Fyrisvallarna, därför att den svea kungen Erik Segersäll, han blev dem övermäktig.
Runstenar är inga gravstenar. Ofta handlar ju texterna om att någon dött långt borta i främmande land, så stenen är rest för att hedra dennes minne. Stenarna restes också för att visa stormannens makt och inge respekt. Strömonumentet, som är daterat till slutet av 900-talet, består förutom av runstenarna av 4 stora så kallade bautastenar utan text och en liten cylinderformad sten, cirka 1 meter hög. Det syns långt över landskapet.
Ja, det skulle inge respekt, och inte minst för de som kom utifrån också och som skulle då förstå att nu kommer ni in på mitt revir, säg upp här ska vi.
Men hur var det med läskunnigheten? Kunde folk i allmänhet som passerade stenarna läsa vad som stod?
Ja, då skulle jag vilja anknyta till själva namnet på de här tecknen. De kallades för runor. Folk tyckte att det var fantastiskt att stenarna kunde tala, och runa, raunen, det betydde viska. Stenarna kunde alltså viska. Man kunde förmodligen inte läsa. Men å andra sidan får man inte helt underskatta ganska breda folklagers möjlighet att uttrycka i sig skrift. Man har hittat näver som man skrev på borta i kolonierna, borta i Gardarike, och det tyder på att läskunnigheten bland åtminstone de sjöfarande var ganska utvecklad. Men i allmänhet var det att stenarna kunde viska raunen, runorna.
Hur gjorde man då rent praktiskt? Högg man ut runorna först medan stenarna låg ner och reste dem sen? Eller hade man rest upp dem och högg in bokstäverna? Vet man det?
Nej, det är väl inte alldeles säkert. Men en stenhuggare, hade man frågat en stenhuggare idag, så tror jag att han nästan hade bedyrat att de låg ner horisontellt medan man högg in runorna. Och sen reste man dem i den där stenpackningen som vi kan se faktiskt här runt om i gräset också. Så att jag håller för att man hade dem föredrog. Man tecknade upp. Först skissade upp det, så hög man efter det som man hade skissat upp.
Jag har ju alltid trott att runor har varit väldigt kantiga så där, för att det är lättast att hugga in sånt i sten. Men här ser man ju att det finns många runda former på runorna också.
Ja, och själva kantigheten tror man kanske beror på att man, när man kommunicerade i allmänhet, mest ristade de på trä. Och har man försökt att rista runor i trä så kan man förstå att man föredrog de raka linjerna framför de böjda. Men på en sån här sten där mejseln går steg för steg så skulle man säkert i och för sig kunna göra böjda former lika bra. Och det heter ju att man ristade runor, framförallt för att man ristade dem i trä. Men egentligen ristar man dem inte i en sten, utan man hugger dem faktiskt.
Jo, det är klart. Det är ju ganska hårt arbete att skriva en sån här lång mening på en sten.
Ja, jag tycker att det är mitt i alltihop också en konstnärlig insats att göra slingan så här väl anpassad efter stenen och ändå så väldigt elegant som denna dragslinga. Ormen eller draken här, den är också på något vis respektingivande. Man levde ju ett helt annat mentalt landskap där man liksom, det gällde att injaga respekt, och det hade en betydelse att det var en drake liksom som hade detta budskap på sig. Det är väl förmögna och framstående människor som har haft råd och kunskap för att anlita en runristare. Och det är ett ganska motsträvigt material, den här strimmiga skånska gnejsen. Så det var väl ändå lite exklusivt att komma så långt som till att rista dessa. Man får tänka sig att fader, han har förfogat över resurser verkligen. Han har varit en rik potentat här i trakten.
Georg Velin, hembygdsforskare, berättade om runstenarna i strömonumentet. Platsen är utmärkt med ett fornminneskringla vid den lilla grusvägen mellan Västra Strö och Östra Karaby. Från vägen upp till åken ligger några flata stenar som en trappa, och sen leder en smal upptrampad stig genom kornet fram till holmen med stenarna. Gårdarike, som nämndes, var vikingarnas beteckning på de handelsplatser i Ryssland som de for till. Reporter här var Birgitta Fredén.